Hej och välkomna till Läspodden med mig, Nina Pasqual.
Och mig, Eva Månsson.
Hej, hej.
Hej.
Vi är ju båda bibliotekarier på Helsingborgs bibliotek. Och idag ska vi ha ett slags försnack i podden. Mm. Och det är inför vårt författarbesök med Majgull Axelsson.
Som kommer.
Hon kommer.
Eller kommer, det är inspelat.
Exakt, det kommer sändas ett författarbesök på Facebook. Och det kommer alltså sändas live. Då är det den 4 maj klockan 18.30. Mm. Och då ska hon prata med två av våra kollegor, Anki och Anneli. Mm. Så missa inte det.
Och hon kommer att prata mest om sin senaste bok, antar jag. Och
exakt. Inställd resa till Sabarmati.
Ja, och Sabarmati är en flod i Indien.
Just det.
För det fick jag slå upp.
Ja, jag har inte varit där.
Nej, inte jag heller. Jag har inte varit i Indien överhuvudtaget.
Men vad är ett försnack då? Ja, vi ska liksom ladda upp lite inför det här författarbesöket. Och prata om vem Majgull Axelsson är och lite om hennes författarskap. Och så främst om böckerna kanske. Mm. Och då blir det lite om det nya, men också ska vi liksom lyfta våra favoriter, kan man säga så? Mm.
Ja, det kan man säga.
Ja. Hon har ju skrivit jättemycket böcker.
Mm. Du har räknat efter?
Jag har räknat efter med hjälp av Wikipedia. Ja.
Denna källa.
Och det var 21 stycken.
Ja.
Och jag kände igen liksom många titlar. Som, ja, men som har blivit lånade mycket här eller fått så här mycket press. Liksom. Men vi kan ju bara börja från början. Kort om henne. Majgull Axelsson är född 1947 och inte så långt härifrån i Landskrona.
Ja.
Och Landskrona dyker ju upp lite i hennes böcker.
Ja, i också. Den boken som jag ska prata om, då har vi Landskrona. Och det är fler böcker.
Ja, det är det. När jag läste honom så dök det liksom upp. Det finns en del Skåne.
Ja, men ännu mer Småland.
Ännu mer Småland, precis. För hon är uppvuxen i Nässjö. Och vad mer, hon är faktiskt inte bara författare utan också journalist. Hon började faktiskt som journalist. Men hon har också skrivit dramatik eller pjäser. Och så har hon sommarpratat, såg jag också.
Och sen, hon skriver ju både fack och skön.
Precis.
Och dokumentärromaner.
Ja.
Vad det nu är.
Vad det nu är. Nej, för hennes första böcker var fackböcker eller sakprosa eller dokumentärromaner. Det stod ju lite olika. Och jag tänkte att det var liksom just att hon kom från journalistiken. Mm.
Det är ju nära till
hans. Ja, jag tänkte tror också det. Och då skrev hon, det var böcker om så här gatuprostitution bland barn. I tredje världen skrev man om det då, man säger nog tredje världen nu, men vad ska man säga, utsatta liksom länder. Och men hon hade också skrivit en bok om svensk barn, svenskt barnarbete, alltså förr i tiden. Och redan där så tänkte jag när jag läste att bara, oh, det här är ändå ämnen som jag känner igen i hennes romaner sen, just att skriva om, vad ska man säga, utsatta
människor.
Ja. Också jävlighet. Alltså hemska livsöden.
Ja. Det skriver hon. Och sen skriver hon mycket om familjen i början, tycker jag.
Mm.
Fast det är ja, ju, men den senaste boken är också familj.
Ja.
Relationer.
Men ska vi dyka in i den.
Du hade ju också kollat priserna.
Ja, exakt. Hon är en, vad säger man, prisbelönt författare. Och hon har fått ganska så prestigefyllda priser. Eivind Jonssons pris, Ivar Lo-priset och Viktor Rydbergs pris. Och de har hon ju fått för att romanerna är välskrivna. Liksom. Men kanske framför allt just de här priserna för att hon skildrar liksom, ojämlikhet och vad det kan göra med människor och vad det bidrar till liksom för livsöden. Och det tyckte jag också var väldigt så träffande. Här har jag en liten motivering från Ivar Lo-priset som hon fick 2015.
Och 2015 så kom ju den ut, Jag heter inte Miriam.
Exakt.
Och då fick hon ju, det blev ju väldigt uppburen.
Ja, Och då har jag saxat lite ur den. Då skrev de: Majgull Axelsson ger röst, kropp och temperament åt människor som är fångna av materiella och existentiella ojämlika betingelser. Och det stämmer ju verkligen, tycker jag.
Det genomsyrar alla hennes böcker.
Mm.
Och den boken som jag tänkte lyfta, den kom ju ut 2008, så det är ju bra länge sedan. Men det är en bok som jag tyckte väldigt mycket om när jag läste den. Och det är ju många år sedan, så att jag minns det sådär. Men den heter Is och vatten, vatten och is. Och den utspelar sig i Landskrona.
Ja, det.
Ja, och den har... det är två tidsperioder, nutid och så dörtid. Så många av hennes böcker har den formen. Dörtiden är Landskrona. Det är 40-tal. Där det föds ett tvillingpar. Två flickor som heter Elsie och Ines. Och då deras pappa dör när de är små, så de växer upp med sin mamma. Och då blir det som ett slags symbios. De är enäggstvillingar och de ser ju varandra hela tiden. Alltså man, de ser sig själv hela tiden.
Tvillingar är spännande. Ja, det är spännande att läsa om, tycker jag.
Och när de kommer i tonåren så skiljs deras vägar helt och hållet. Mm-hmm. En är mer försiktig, den andra är mer utåtriktad. Och Elsie, hon blir med barn. Och då pratar vi 60-tal. Och hon föder sin son Björn.
Mm.
Men hon vill inte ha Björn, utan hon vill göra annat. Så hon sticker ut på sjön och så lämnar hon Björn hemma i Landskrona. Och då blir det Ine som tar hand om honom.
Aha.
Och då blir också ett väldigt märkligt förhållande mellan henne och Björn. Alltså väldigt tajt, nära, kärleksfullt. Och så småningom gifter hon sig med en lite tråkig man. Och för dottern Susanne.
Men hon tar in Björn då som sitt egna barn?
Ja, hon gör ju det. Och nästan mer än sitt egna barn. Oj. För Susanne kommer att växa upp i skuggan av Björn. För Björn, han blir, dels blir han någon musiker som får en liksom, ja, sån rockig grabb.
Ja, de får ju alltid extra uppmärksamhet.
Ja, de får ju det. Men hon är ju liksom där sidan då. Men hon är ju kusin, hon är ju inte syskon. Men de växer ju upp som syskon.
Mm.
Så det blir också en oj, konstig spännande relation. Ja. Mm.
Och hon är till sjöss liksom?
Mamman är till sjöss, ja. Hon sticker och hon bara släpper det.
Det hör man inte så mycket om.
Nej, just det. Nej. Nej, det gör man inte.
Nej.
Och det är också det intressant.
Det måste ha varit konstigt på 60-talet.
Jag har ju läst en bok om kvinnliga sjömän. Och det var jätteroligt. Och just det här, de får ju armböga sig fram som attar. Nu får de så här män. Och samtidigt, det var en tuff tillvaro för många av dem.
Mm.
Men hur som helst, det är liksom dörtidshistorien. Och det händer en förfärlig sak. Och sen nutiden, då är Susanne.
Mm.
Hon är ute på en isbrytare. Och ska skriva färdigt sin bok. Och då får hon lappar som små meddelanden som påminner om detta här som hände då för länge sedan med Björn.
Mm.
Det är någon på båten som vet vad som har hänt. Så det är lite mystifikation då.
Ja.
Mm. Och det är ju ett trångt och begränsat område att vara på en båt. Så det är ju någon där som vet någonting om henne.
Obehagligt.
Det är den Is och vatten, vatten och is. Och det jag tror jag uppskattar med den boken, det var just Landskrona. Man kände igen sig och det är ju en bra historia.
Ja. Mm. Ja, det är kul också med, det låter som att det är lite en historisk roman liksom. Eller skulle du säga det?
Nej. Det skulle jag inte säga. Det är relationer.
Jag tänkte att det var så 40-50-tal, 60-tal.
Ja, nej, då har hon skrivit andra böcker som är mer, just tar upp ett historiskt... Alltså hur det var då och inte var bra, som Aprilhäxan till exempel, som tar upp hur det sociala,
exakt,
hur det var tidigare.
Snyggt att du börjar prata om Aprilhäxan.
Ja, för den har jag läst. Och jag läste för länge sedan.
Jag uppskattar alltid en bra övergång. Aprilhäxan, alltså den den valde jag att prata om. Och sen tänkte jag så, ska jag verkligen göra det? För alla känner ju till den.
Ja, det är många som känner ju till den.
För den fick Augustpriset då när den kom ut. 97 tror jag att det var.
Det är du som har läst den.
Vi säger det, annars ja. Så får jag. Ja. Och den fick också, alltså det var en bästsäljare. Mm. Alltså den fick pris för att den sålde så mycket. Så det är säkert många som har liksom sett den eller har den i bokhyllan. Liksom, mm. så. Men jag läste den för några år sedan. För det var någon som tipsade mig om den. Men jag kommer att jag var lite avskräckt för jag tyckte att omslaget var så jävla fult. Mm. Och det som jag hade då, det har säkert gjorts liksom snyggare utgåvor. Men då är det så en målning som går lite så rött och svart och så är det en korp. Och i ögat ser man så ett kvinnoansikte.
Det kan inte jag komma ihåg det där med korpens öga, men jag måste kolla, vi har ju magasinet.
Ja.
Jag måste kolla det.
Nej, jag har den hemma faktiskt. Och då var det som att jag bara, vad är det här för hippie? Tantbok. men sen började jag läsa den och tyckte så himla mycket om den. Och den är ganska speciell för den är dels liksom, handlar den om väldigt så verkliga och hemska livsöden liksom. Men så har den också det här lilla övernaturliga. Och jag kan ju säga, ja men storyn är att man följer, det finns också som du var inne på, som hon gillar tror jag, en berättelse i nuet och sen så tillbakablickar liksom. Och i nuet så är vi med Desiree som är alltså gravt funktionsnedsatt. Så hon kan inte röra sig överhuvudtaget, hon kan liksom inte kommunicera och har varit så hela sitt liv. Men är superintelligent och då är vi liksom i henne när hon, allting hon ser och allting hon tänker. Och hon är på en då väldigt så, ja hon lever sitt liv i en sjukhussäng liksom och träffar ju bara de här sjuksköterskorna och läkarna. Och då minns hon att hon, när hon var liten så var hon ett fosterbarn. Och då skulle hon komma till, det här är också så på 40-talet typ. Då skulle hon lämnas bort till liksom en tant, det vill säga fostertant. Mm. Och då var det hon som skulle komma dit och tre andra barn. Men när den här Desiree kommer dit så vill inte fostermamman ha henne. Det är liksom för, hon kan inte ha ett barn som är
handikappat. Ja.
Exakt. Men däremot tas de här tre andra barnen in. Och Desiree vet liksom om att de finns. Det här är också hennes övernaturliga förmåga. Men de vet inte om att hon finns.
Och de kommer inte ihåg henne då?
Nej. Inte medvetet så i alla fall. Och grejen med Desiree är att hon är en liksom aprilhäxa. Så hon kan liksom hoppa in i människor liksom. Och det blir så en gnista i deras ögon. Eller djur, fåglar till exempel. Och då använder hon dem för att liksom hälsa på sina systrar.
Ja, för de andra tre barnen är ju hennes systrar.
Exakt.
Ja. Så exakt. Det är ju, hon det är ju fyra syskon. Ja.
Precis. Och då rullas de här tre systrarnas liksom livsöden upp. Och hur de hamnar på det här fosterhemmet och vad som har blivit av dem sen och de har ju blivit väldigt olika människor
det är det.
Liksom.
Det är ju det som är intressant, de har ju utvecklats på helt olika håll.
Exakt.
Men då får man följa liksom deras väg historiskt.
Ja. Hur det och deras sig. Liksom relation, de ser också varann som systrar men det är väldigt trassligt liksom mellan dem. En är liksom vad ska man säga, hamnat på så samhällets botten. Jag liksom har haft en fruktansvärd barndom och uppväxt. Och alkoholiserad. Och
men de växer upp tillsammans.
Ja, i hos den här. Jag tror hon heter tant Ellen. Mm. Och för de andra har det gått, på ytan ser det ut som att det har gått väldigt bra. En är läkare och en är liksom så rymdforskare. Mm. Men man märker ganska snabbt att de också har jättemycket problem. Liksom. Mm. Och det är jätteintressant att läsa om de här systrarna. Jag tänkte på det när du pratade också om syskonrelationen där i boken som du läste. Mm. Att de liksom vill nå varandra men det är så mycket skit som är i vägen. Mm. Och sen handlar det ju också mycket om så folkhemmet. Liksom,
ja, det gör
hur det går för ja, men det här sociala systemet. Så. Ja. inte funkar.
Ja.
Och då om Desiree och hennes tillvaro liksom. Ja.
Det jag tyckte var så ut, för jag visste aldrig vad detta med aprilhäxa. Det har jag liksom inte kopplat.
Det är, nej, det förstod jag typ nu när jag gjorde research inför. Ja. För jag tänkte också, undrar vad det är. Men,
man accepterar vissa titlar, tänker jag.
Ja, det var
det, är så det heter. Ja. Och fattar inte att det finns en mening bakom det.
Nej, exakt. Nej, men den gjorde stort intryck på mig.
Mm, alltså. Det tror jag. Alltså, många som har läst den tyckte om den. Och sen är det alltid intressant när det är så här parallella liv.
Mm.
Som går åt olika vägar. Alltså tar olika vägar.
Exakt.
Jag tyckte jättemycket om Aprilhäxan när den kom ut.
Jag gillade också det här att det var ändå en bra avvägning. Ja, man följer ju i Desiree. Alltså som på många sätt så lever ett jättehemskt liv. Typ att det... Ja, men också de här läkarna och sjuksköterskorna, vissa av dem liksom antingen behandlar henne som hon är typ en sten, mm, eller behandlar henne som att hon är liksom utvecklingsstörd,
mm.
Vilket hon ju absolut inte är, så det är så väldigt kränkande liksom. Så det finns det som är liksom en väldigt mörk sida, men samtidigt så har hon så en blick som är ganska kul, och hon har lite så här,
hon är lite har en lite
cynisk
humor,
precis.
Ja.
Också när hon behövs. Ja, annars hade det blivit väldigt för tungt, tror jag.
Ja, då kanske vi ska gå vidare till den senaste boken. Inställd resa till Sabarmati.
Ja, där känner man igen några teman.
Vad sa du?
Där finns det ju några teman så som vi har pratat om.
Ja, det gör det. Men om vi tar kort handlingen. Så det är ett stort persongalleri.
Oh ja.
Massor med folk i den boken. Och det spred, alltså det... Jag hade spretat åt olika håll. Men det är tre stycken som jag tycker sticker ut.
Mm.
Det jag ser är Lycke och Rosmarie. Det är två damer som är...
Det är ju Nässjö.
Ja, det är det. Vi är i Småland, Nässjö.
I ett litet samhälle.
Ja, liksom. Ja, Nässjö är...
Ett litet samhälle.
Lilla staden Nässjö.
Nej.
Och de är snart pensionärer. De är kollegor och gymnasielärare, de är grannar och de är väninnor, alltså lekkamrater och sen små, så de har vuxit upp med varandra. De är nästan som systrar.
Mm.
Det är de. Och så har vi Fatima som är en ung tjej.
Henne tänker jag nästan är huvudpersonen.
Ja, det
om jag
är
skulle
hon
välja en.
Mm.
Liksom.
Mm. Det är det. Men hon är huvudpersonen.
Mm.
Och Hon
blir ju adopterad från Indien,
yeah,
till ett så ganska fruktansvärt par, som är en präst och hans fru som, ja, vad kan man säga om henne?
Alltså han är ju svårt.
Hon vill ju väldigt gärna ha barn.
Yeah. Och de bor ju i Indien när de adopterar henne. Exakt. För det går ju väldigt snabbt.
Mm.
Tjoff, 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 ja, liksom med på... juridiken, så har hon fått ett nytt hem.
Exakt.
Och så flyttar de ju hem till Sverige. Och de är ju så dåliga föräldrar.
Ja.
Han är ju alkoholiserad och hon är svårt sjuk.
Och han gillar ju heller aldrig.
Nej.
Hon heter ju Mira. Alltså det är hennes indiska namn. Mm. Och sen så de döper henne till Fatima när de kommer till Sverige. Men den här pappan Henrik. Han vill ju aldrig ha henne ens från början. Han går liksom bara med för att Magdalena, tror jag frun heter, verkligen vill ha barn.
Ja, just
liksom.
Det.
Och det visar han ju jävligt tydligt mot den här Fatima. Och hon växer ju också upp i liksom ett ganska trångsynt och rasistiskt Nässjö. Och får... Nej, fy fan. Ja, hon har en jättetuff uppväxt.
Mm,
liksom.
Ja, hon. Och när hon kommer i tonåren så dör ju mamma.
Exakt.
Eller först är hon ju jättesjuk. Och då är det Lycke, det är en av de här äldre damerna. Hon är ju kusin med mamma. Så då tar hon hand om Fatima, för då heter hon fortfarande Fatima.
Mm.
Så att Fatima bor hos henne och... har även henne som lärare.
Men det är ju liksom... Mamma,
vad sa du?
Det blir ju hennes nya
mamma.
Det blir det. Fast det är inte så juridiskt.
Nej.
Och sen får vi ju följa Fatima som växer upp. Och sen plötsligt till slut så är hon 18. Och då bestämmer hon sig för att liksom, ja, hon lämnar Nässjö och byter namn till sitt ursprungsnamn.
Ja, hon tar Mira och så sticker hon, sticker till Göteborg och sedan så sticker hon vidare.
Exakt.
Och hon lämnar bara Lycke och det är ju trauma för Lycke.
Ja.
Och hon har ju ingen juridisk rätt heller, därför att hon är ju inte hennes mamma.
Nej, hon kan liksom inte göra så mycket.
Och Henrik, han super bara mer och mer och mer och bryr sig inte.
Mm.
Så det är helt övergiven den här flickan ju.
Och sen, ja, utan att avslöja för mycket kan man väl säga att hon försöker hitta sig själv. Typ, och så hitta tillbaka sin identitet. Och hon försöker ju skapa så ett helt nytt jag. Och det är ju inte så lätt liksom, för hon har ju sitt bagage ändå.
Ja, det har hon. Och hon flyttar ju till ett annat land och det kan man ju avslöja. Island.
Ja, det kan. Nej, säg inte att det är Island. Nej, jag skojar. Nej, men det går bra.
Ja, det hon flyttar för att där skapar hon sig helt ny identitet. För det påminner ju om Jag heter inte Miriam.
Exakt. Och vad handlar den om?
Det handlar ju om en romsk flicka som är tonåring när hon blir skickad till ett koncentrationsläger. Så blir det en tumult i den här godsvagnen. Så att man river av hennes klänning och hon är alldeles naken. Och då ligger det en död kvinna.
Mm.
Och hon tar hennes klänning på sig och då är det judestjärna.
Mm.
Och dessutom deras nummer påminner om varandra, det som är tatuerat in. Så hon blir tagen för judinna och får ett nytt namn, Miriam. Hon är ju rom egentligen. Och hon kommer sen med de vita bussarna till Sverige. Och hon lever ju död.
Hon håller ju fast vid den
lögnen,
eller vad man ska kalla det.
Ja. Hon är ju gammal när hon börjar berätta sin historia. Hon är väl 70-80 års ålder. Jag tror hon ska fylla 80. Men det där är en parallell.
Det är för det var väl mycket mer accepterat att vara liksom judinna och komma till Malmö. Eller
alltså, fördomarna mot romerna fanns ju efter kriget också.
Det är jätteintressant.
Men
det går
det är
igen,
samma tema.
Ja,
just det där, identitet, byta namn. Inte avslöja sin bakgrund.
Och känna att man bär på en hemlighet. Typ. Jag tyckte också att det var en skildring mycket av så, vad ska man säga, alltså pissiga Sverige. Alltså det utspelar sig i Nässjö. Jag tror Lycke säger så här, här är man aldrig får. Man ska inte vara något, man ska inte sticka ut. Och gör man det så får man liksom, då blir man straffad på olika sätt. Och i de här persongalleriet så är det ju också det är en jävla blandning liksom. Vi har så en taxichaufför, Samuel, som jag ser nästan som någon så här lite incel.
Ja, det är det. Ja, för han har ju haft en flickvän för väldigt, 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 väldigt länge sedan. Och det där det inte blev. Jag tror inte de varit tillsammans så länge. Och det hänger han upp sitt liv och han kan inte köpa hus därför att han ska ärva föräldrarnas hus för då kan han äga. Alltså han har massa konstiga idéer.
Ja, och sen har han fått lite smällar i och för sig, men han, där ligger också pyr och sånt hat hos
honom. Hatet, ja.
Och
det drabbar ju, och det drabbar ju Fatima.
Exakt. Och sen har vi ju, men den här fruktansvärda, vi har pratat om honom redan, Henrik, prästen, som också är, det tyckte jag också att jag kände igen från andra böcker av henne, att hon väjer verkligen inte för skiten, eller som skildrar människor när de är i ett sånt fruktansvärt läge liksom. Han är ju liksom så superalkoholiserad, men förnekar det liksom in i det sista. Man kan verkligen se, han har liksom en bild av sig själv att han är så, jag har mina fina chinos och det går rätt bra för mig.
Så är det då nedbajsade?
Exakt, så han är ju så total förnekelse. Och när man själv kan verkligen se den här misären som han befinner sig i. Samtidigt som man hatar honom för att han är ju en fruktansvärd person.
Alltså han är ju väldigt, han är så osympatisk som bara den. Och sen är han ju ändå, han är ju så ömklig.
Ja. Men det är verkligen som en sån person som man skulle kunna se och känna så här, jag orkar knappt ta in det här för att det är så hemskt. Men hon går ju in i det liksom.
Ja, det gör hon. Alltså hon beskriver honom väldigt väl. Alltså man ser ju misär framför sig.
Exakt.
Och sen och detta att försöka hålla en attityd att detta här är...
Ja, en självbild som är något helt annat.
Som är helt
annat.
Fel.
Nej, det finns liksom en del att prata om och så. Mm, och jag tror det. Vi kan sätta igång en del
alltså, tankar kring jag tror kring att den Sverige. Skulle passa väldigt bra som bok, cirkusbok. Det finns samhällsproblem och det finns relationsproblem i hennes böcker som hon lyfter.
Ja, och hon kommer nog prata en del om den här boken.
Ja, det hoppas vi.
Inställ resa till Sabarmati på det här författarsamtalet. Mm. Och vi påminner igen, om ni vill kolla på det så sänds det alltså live på Facebook den 4 maj klockan 18.30. Mm. Så då hoppas vi att ni klickar in er och lyssnar.
Mm. Välkomna.
Yes, tack och hej.